ubåten eller strykjärnet. 9 killar ur de äldre årskurserna på Lundsbergs internat valde det senare alternativet. De valde bort ubåten, som är en nollningsritual där den yngre eleven får lägga sig på rygg med ett rör i munnen som den äldre eleven häller vatten i. Istället gick de 9 killarna från rum till rum den kvällen med ett strykjärn i handen.
Det här är Sommar i P1 med Ann-Marie Begler. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Jag vaknar som vanligt runt 5 utan att väckarklockan ringer. Så jag kliver upp och öppnar dörren och tar in tidningen. Jag klappar lite på hunden, Kosmos. En vit, liten krullig Bichon Frisé. Han är också nyvaken. Jag går ut i köket och sätter mig vid köksbordet och bläddrar igenom tidningen. I en artikel läser jag om en man som inte får fortsatt sjukpenning. Försäkringskassan har gjort en annan bedömning än personens läkare. Nu är mannen mycket orolig för hur han ska klara sin försörjning. Samtidigt som jag förstår den oron så är mitt uppdrag att se till att de här svåra besluten går rätt till. För socialförsäkringen, den berör oss alla. Vi blir sjuka och får sjukpenning. Vi får barn och får föräldrapenning och barnbidrag. Och det rör sig om väldigt mycket pengar. Förra året hade vi en budget på ungefär 250 miljarder kronor. Det är ett stort ansvar och ytterst är det här ansvaret mitt. Jag heter Ann-Marie Begler. Jag är generaldirektör för Försäkringskassan. Vägen hit har först varit lång och krokig för att sen bli något av en rak chefskarriär. Dock inte utan förhinder. Bakom kulisserna har det varit ett hårt jobb, svåra beslut och även privata påfrestningar. Jag har aldrig tidigare beskrivit den privata sidan av mitt liv i offentligheten. Men det gör jag nu. Det här är mitt sommar. We live in a political world. Love don't have any place. We live in times when men commit crimes and crime don't have a face. We live in a political world. Mitt första möte med Försäkringskassan var när jag var 4 år gammal. Min pappa, som jobbade på sjön, fick blödande magsår. Han blev sjukskriven och var hemma på dagarna. Året var 1958. Och en sjukförsäkring för alla hade införts i Sverige 1955. Den ersättning man fick berodde på hur mycket man tjänade. Den var från 3 kronor och uppåt. Min pappa vaknade alltid väldigt tidigt på morgonen och sen satt han vid köksbordet och läste tidningen. Han hade svart hår och pomada i håret så att man inte såg de grå hårstråna. Jag följde intresserat med. Han lärde mig bokstäverna och till slut kunde jag läsa. Men eftersom tidningen var felvänd för mig så lärde jag mig först att läsa upp och ner. Eftersom jag lärt mig läsa så fick jag börja skolan ett år tidigare. På så sätt kom min pappas sjukskrivning att påverka min skolgång. Jag har faktiskt en stor del av mitt liv. Att börja ett år för tidigt, det var inte lätt. Bara för att jag kunde läsa så kunde jag ju inte alla koder och allt socialt. Jag var kantig på något sätt. Jag var nog också lite mallig över att jag kunde läsa. Trots det fick jag inte särskilt mycket beröm. Jag kanske var ett jobbigt barn. Och om jag ska vara uppriktig så tror jag att jag var något av en liten besserwisser. Jag växte upp i Farsta med mamma, pappa, min storebror Kent och min 10 år yngre syster Lotta. En dag på lågstadiet så bråkade min klasskamrat Eva och jag om någonting. Jag minns inte vad det var. Hon fyllde år och hon bjöd alla tjejerna i klassen på kalas, utom mig. Och det hade jag väldigt svårt att acceptera, för det var så orättvist. Jag berättade inte det här, varken för mamma eller pappa. Men jag visste ju när kalaset var, och så visste jag var Eva bodde, så jag gick helt enkelt dit. Jag ringde på hemma hos Eva i det gråvita trevåningshuset, och så öppnade hennes mamma. Nej men Ann-Marie, vad sent du kommer. Ja, för jag är inte bjuden. Och så gick jag in. Och Evas mamma blev lite förskräckt och Eva fick säkert skäll senare. men jag var nöjd för jag fick både tårta och bullar. Det hade blivit som jag ville. Det var kanske inte jättebra gjort av mig, men det var rättvist. Den här lilla tjejen, ganska modig med ett starkt rättvisetänkande och något fyrkantig, har suttit på min axel under hela mitt liv. Och jag lyssnar faktiskt på en än idag när jag fattar mina beslut. Och idag när jag får frågan om varför jag vill jobba med det jag gör, så är det just en känsla av rättvisa som är viktig. Det är det som driver mig. There is too much attention and the reason I believe is because we are what we are, right or wrong. So forgive me when I tell you I ain't got no place to go. I ain't got no one to talk to, got no one left to say hello. Tjejtoan låg en trappa ner. Här samlades de häftiga tjejerna på högstadiet. Det luktade lite unket där nere. De grå toalettbåsen låg i en lång rad på ena sidan och mitt emot var handfaten i en annan lång rad. Och så speglarna. Jag stod framför speglarna och la eyeliner, riktigt tjocka svarta drag, och så smygrökte vi. På vägen hem från skolan tvättade jag bort det mesta av sminket så inte pappa skulle se att jag sminkar mig. Och jag ville ju så väldigt gärna bli en rökare och vara en av de häftiga tjejerna. Men jag var aldrig tillräckligt cool och någon rökare, det lyckades jag ju aldrig bli trots alla mina försök. Däremot blev jag väldigt bra på att skriva på mina egna frånvarointyg. I åttan blev det dags för prao och jag skulle vara på sömnadsavdelningen på Stadsteatern i Stockholm. Jag såg mycket fram emot det. Jag fick med mig papper från skolan som jag skulle ge till arbetsgivaren. Men det hade blivit något fel. På den kopia som var min, då hade det gått igenom från den utskrift som bara var tänkt för arbetsgivaren. Nu kunde jag se vad de hade skrivit om mig. Jag tittade på pappret. Där stod inte alls något av de orden som jag skulle vilja använda om mig själv. Det stod varken söt eller trevlig. Det stod rejäl. Som högstadietjej med coolhetsambitioner så ville jag ju verkligen inte vara rejäl. Men de hade faktiskt rätt. Jag var ju det. Och jag skulle få bli ännu mer rejäl. Jag har inte så väldigt många levande minnen från min uppväxt. Men det finns en dag som jag minns i detalj vad som hände. Året var 1972 och jag var 18 år. Det var en lördag morgon. Jag väcktes av att telefon ringde tidigt på morgon. Jag hörde hur mamma svarade ut i hallen. Så jag klev upp och gick ut till henne och frågade vad som hänt. Mamma berättade. Nu var pappa dött. Några månader tidigare hade han insjuknat plötsligt och sedan dess åkt fram och tillbaka till sjukhuset. Läkarna gav någon diagnosen cancer i de inre organen. Och det gick väldigt fort. Han var sjuk några månader och tillbringade den sista tiden på sjukhus. De sa att det inte fanns något de kunde göra. Men fast han var så svårt sjuk så var jag helt oförberedd på att han verkligen skulle dö. Vi åkte till sjukhuset och hämtade hans saker. Hans kläder, hans armbandsur, hans plånbok. Men jag kunde inte ta in att min pappa var död. Mitt sätt att reagera, det var att jag gick till mitt helgjobb på biblioteket, som vanligt. Där frågade den snälla bibliotekarien, hur är det med din pappa? Ja, det är som vanligt, svarade jag. Jag kunde inte förmå mig att säga att han var död. På kvällen träffade jag mina kompisar. Vi sitter och snackar och helt enkelt bara umgås med varann. Och jag säger ingenting om vad som hänt till mina vänner. Och så på måndag morgon gick jag till skolan som vanligt. Jag hade ju inte berättat för någon, men mamma måste ha kontaktat skolan och meddelat vad som hänt. Den första lektionen var matte och jag hade en mattelärare Bosse som jag tyckte väldigt mycket om. Vi skulle ha en skrivning och han delade ut pappren. Och så kom han fram till mig och så sa han lågt: du behöver inte skriva, jag vet vad du går för. Men jag skrev faktiskt provet ändå och det gick inte så bra som det brukade. Efter ett tag så sprider det sig att min pappa har dött. Men ingen frågar någonting. Och jag visar väl att jag inte vill prata om det. Jag är bra på att signalera distans när jag vill. När min pappa dog förlorade jag en peppare. Jag förlorade någon som alltid trodde på mig. Och jag önskar så att han hade fått se mig. Fått se mitt liv och allt som har hänt. Att han hade fått träffa sina barnbarn. Det vet jag att han hade tyckt väldigt mycket om. Jag var en ung person på väg ut i livet och en av de allra viktigaste personerna i mitt liv dog. Min pappa var 60 år när han dog och det kändes så fel, så orättvist. Och jag saknade min pappa. Jag hade en ganska hög frånvaro i skolan. Från hängandet på tjejtoaletten på högstadiet så hade jag fortsatt den vanan av att vara lite slarvig. Jag kunde skolka och ändå klara mig okej. Men plötsligt, av någon oklar anledning, så tyckte jag skolan blev intressant. Jag gick om ett år, läste på naturvetenskapliga linjen, plugglinjen. Och nu var det matte, derivata och ekvationer som det handlade om. Solidariteten låg i luften då på 70-talet. Så efter studentexamen gjorde jag som många andra och utbildade mig till socionom. Jag ville arbeta med människor och jag ville förändra världen. 25 år gammal fick jag mitt första jobb på socialkontoret vid Liljeholmstorget. Inredningen var i grönt, brunt och orange. Sofforna i väntrummet var i Manchester. Ett av de allra svåraste uppdragen jag hade handlade om att omhänderta barn och ungdomar som hade det svårt. Jag träffade familjer där livet var i kaos av olika anledningar. Som ung socialarbetare skulle jag bedöma hur familjen på bästa sätt skulle kunna ges hjälp. Ibland resulterade det i att barnet eller den unge var tvungen att omhändertas och placeras i familjehem. Jag minns särskilt en liten flicka som bodde med sin mamma. Hon drack och vi tyckte att hon försummade flickan. Hon hade träffat en ny man och vår bild var att hon blev slagen. Och att också flickan misshandlades. Min kollega och jag åkte med den femåriga flickan till ett familjehem och det var oerhört sorgligt. Hur länge hon blev kvar där, det vet jag inte. Och jag vet inte heller hur det har gått. Om det var rätt att skilja henne från sin mamma eller ej, det kan jag aldrig veta. Även om jag idag är chef för en mycket stor organisation har jag lärt mig att de allra svåraste besluten är de som direkt påverkar en enskild person. Under den här tiden så jobbade jag även fackligt och därför var jag borta en del. Socialkontoret tog då in en vikarie, Ola. Han var trevlig, kul och snygg. Så snart så var vi ett par. Ja, det gick undan. Den sommaren åkte jag till USA med väninna. Vi åkte genom landet i en Greyhound-buss från New York och över hela kontinenten. Hon blev så trött på mig för jag somnade överallt. I bussen, vid bardisken och till och med högst upp i Frihetsgudinnan. Efter ett par veckor förstod jag att jag väntade barn. 6 månader senare föddes Erik och inom 2 år fick vi ett barn till, Pia. Nu var vi en familj och det var faktiskt helt underbart. Jag tänkte såklart på föräldraförsäkringen. I mitten av 80-talet då var det bara 5% av föräldradagarna som papporna tog ut. Men för oss var det självklart. Vi skulle dela. Vi tillhörde ju de jämställda i samhället. Och sedan under barnens uppväxt när de blev sjuka och någon av oss föräldrar behövde vabba, då blev det någon slags millimeterrättvisa. Att vi bägge skulle kunna jobba, det drev mig nog mer än att vi bägge skulle vara hemma. För mig så handlar det inte bara om den faktiska tiden som jag kunde vara på jobbet, utan det handlar om min identitet. Jag såg mig verkligen som en yrkesarbetande mamma. Utan ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen hade jag nog aldrig haft den karriär som jag har idag. Barnen blev äldre. Jag började jobba som utredare på den centrala socialförvaltningen i Stockholm. Och sen blev det Socialstyrelsen där jag blev chef för en liten grupp medarbetare. Det var mitt första chefsjobb. En dag våren 1995 så kallade generaldirektören Claes Örtendahl in mig på sitt rum och sa att jag skulle sätta mig ner. Han var lång och mörkhårig och utstrålade auktoritet. Han satt där på andra sidan det mörka skrivbordet och tittade på mig som att han hade en överraskning. Ann-Marie, är du intresserad av att bli överdirektör här på myndigheten? Oj, vilken fråga! Jo, det är ju så, fortsatte Claes, att tjänsten är ledig och jag tror du skulle göra det här så bra. Jag var 41 år och hade en mycket begränsad erfarenhet av att vara chef och hade ju aldrig varit chef på en så hög nivå. Så visst var det modigt av Claes. Och jag tackade ja direkt. Ett sånt här högt chefsjobb hade jag sett som ouppnåeligt och nu var det mitt. På Socialstyrelsen rådde det en kultur av att sitta kvar sent på jobbet, men jag hade ju två små barn hemma så jag tog med mig jobbet hem. Jag följde med mina barn på deras träningar, hockey, fotboll, handboll, innebandy, och så satt jag på läktaren och smög fram mina papper och läste. När det var match tittade jag upp då och då för att ha ett hum om hur det gick. Och så skulle vi ut och springa, både Ola och jag, på kvällarna. Nästan varje kväll så sprang vi en i taget medan den andra var hemma med barnen. Ofta sprang Ola ut innan mig och så la jag barnen och somnade i sängen bredvid dem. Jag kunde vakna av att det ringde på dörren. Klockan var kring 9 och jag gick och öppnade och där stod Britt-Marie, min joggakompis. Ska du med ut nu, sa hon. Jo då, sa jag nyvaket, vi har ju bokat det. Och så joggade vi från dalen där vi bodde över Nytorpsgärde och så ut i Nackareservatet. De här stunderna var som att rensa skallen. Allt surr la sig och jag kom hem uppladdad. Och det behövdes. Det var svårt att känna att jag räckte till, både för att jobba så hårt och att vara så närvarande hemma som jag egentligen ville. En kväll samlades jag och Ola och våra barn i vår rödblommiga soffa i vardagsrummet. Vi behöver prata om en sak, Sola. Vi utbytte en blick och så berättade jag. Mamma och pappa ska skiljas. Barnen blev förvånade och undrade varför. Vi kommer fortfarande vara vänner, sa vi till dem. Men kärleken har tagit slut. Jaha, sa de. Och så ställde de lite frågor om hur vi skulle bo. Men ingen av dem verkade bli förtvivlad. Men efter ett tag kom reaktionen. På sommarsemester när jag var ensam med barnen, då låg min dotter Pia och grät. Jag vill ha både pappa och mamma. Det skulle bli ännu svårare i och med att barnen fick problem i skolan och att jag själv fick det riktigt svårt på jobbet. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. Hey there baby, give me just one look. You can't start a fire. You can't start a fire. Without a spark, this gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, even if we're just dancing in the dark. I augusti 2002 klev jag in genom glasdörrarna på det stora polishuset på Kungsholmen. I lingon och mjölkfärgad klänning, så där lite rosa lila och en ljus kavaj. Jag fick en polisbricka med nummer 2. Jag hade väl aldrig trott att jag som socionom skulle stå och hålla den brickan i handen. Jag hade fått ett nytt chefsjobb som vice rikspolischef. Jag var redan inne i brottsbranschen efter att ha varit generaldirektör på Brottsförebyggande rådet i 5 år. Nu var jag vice rikspolischef. Och rikspolischefen hette Sten Heckscher. En lång, väldigt erfaren och bestämd man och otroligt kompetent. Vi utvecklade ett delat ledarskap. Redan när jag började så visste jag att Sten hade en begränsad tid kvar som rikspolischef innan hans förordnande gick ut. När vi närmade oss det datumet så tyckte jag förstås att det var väldigt tråkigt att inte längre få arbeta med honom. Jag undrade hur det skulle bli med den nya chefen, men han hade alltid varit trevlig mot mig. Så jag var inte orolig, för efter 30 år i arbetslivet hade jag aldrig någonsin haft samarbetssvårigheter. Vi tog i hand och började jobba tillsammans. Men jag märkte snart att vi inte jobbade på samma sätt. Jag var inte delaktig på det sätt jag var van vid och som jag också förväntade mig. Det blev inget mer delat ledarskap. Han bestämde sig ganska snart för att göra en omorganisation. En dag så ringde en helt annan medarbetare mig och informerade om hur den nya organisationen skulle se ut. Jag skulle få ansvar för personalfrågor, ekonomi och administration. Det passade inte alls mina styrkor och vad jag ville. Jag kan förstå att inte alla vill jobba med ett delat ledarskap och det är också rimligt att delegera en del uppgifter. Men jag vill inte ha den rollen som föreslogs. Så jag gick till rikspolischefen, knackade på dörren till hans rum och så sa jag helt enkelt att jag inte ville. Jaså, sa han. Det var så stumt mellan oss, så mycket mer blev inte sagt. Tiden gick och jag fick färre och färre arbetsuppgifter och ett allt mindre ansvar. Och till slut var jag inte ens med i de sammanhangen där saker bestämdes. Men jag vet ju samtidigt att det högsta chefen som har både rätt och skyldighet att bestämma hur man ska arbeta. Och det var också upp till mig att acceptera det. Men vi hade olika syn på hur ledarskapet skulle utformas och en personkemi som skar sig. Trots att jag aldrig förr hade haft svårt att samarbeta så började funderingarna skava i mig. Var det jag som var kantig? Var det jag som var besvärlig? Från att ha varit på toppen i organisationen så kändes det som att jag rasade. Jag var ute i kylan helt enkelt. Det var som jag inte längre var någon att räkna med. En del kollegor, andra personer med makt och inflytande var inte längre intresserade av att träffa mig, prata med mig eller att ha med mig att göra. Vid något tillfälle ville en högt uppsatt kollega som tyckte att situationen var tråkig ses efter jobbet. Jag förutsatte att vi skulle välja något ställe i närheten av polishuset. Nej, vi tar en bit bort, sa kollegan som inte ville bli sedd med mig. På Centralbadets innergård satt vi och kollegan beställde in en öl. Själv drack jag bara kaffe för jag ville vara klar i huvudet och inte säga för mycket. Det blev 4 koppar svart kaffe den kvällen och så blev det ont i magen. Men långt ifrån alla reagerade så. En del kollegor uttryckte stort stöd för mig och var också bekymrade över den situation som uppstått. Någon bjöd mig till sitt polisdistrikt för att visa att jag var viktig. Några ringde och frågade hur jag mådde. Och ytterligare en av de högre cheferna gjorde en poäng av att vi skulle äta lunch i matsalen för att visa att hon stod vid min sida. Att hamna i kylan på det här sättet, det är svårt på vilken arbetsplats man än befinner sig. Jag hade en del styrelseuppdrag kvar. Jag var till exempel ordförande i medicinska ämnesrådet i vetenskapsrådet. Jag fick uppskattning från annat håll och kunde därför behålla mitt självförtroende. Men jag var väldigt arg under den här tiden och jag tror kanske att det var en bra reaktion. Jag fortsatte med mina löprunder och jag sprang längre och längre än jag brukade. Rikspolischefen fick till slut lämna sin tjänst. Eftersmaken var faktiskt bara bitter. Det finns inga vinnare i en sån här situation. Verksamheten blir lidande och många hamnar i kläm. Arbetsklimatet blir dåligt för väldigt många. Det fanns konflikter inom organisationen och det var också så att han och regeringen var oeniga i en del sakfrågor. Men naturligtvis fanns det också de som gillade hans ledarskap. Och nu när jag tittar tillbaka kan jag konstatera att det långt ifrån var allt som han gjorde som var dåligt, även om vi två inte funkade ihop. Regeringen tillsatte en ny vikarierande rikspolischef Bengt, en person som jag gärna ville samarbeta med. Jag var inställd på att fortsätta jobbet som vice rikspolischef. Jag blev uppkallad till ett möte på regeringskansliet för att prata om mina framtida arbetsuppgifter. Jag klev in på Rosenbad i ett arbetsrum med utsikt över vattnet. Förslaget var att jag skulle ha ett övergripande ansvar för ekonomin, utredningsresultaten och verksamheten i storstäderna. Men ett sådant ansvar är ju orimligt. Det var en alldeles för stor utmaning och omöjligt att lyckas med det. Så mitt svar var nej, det här är inte acceptabelt. Den reaktion jag då mötte var: det här kommer du få ångra. Jag ska se till att du aldrig mer får ett högt jobb i statsförvaltningen. Där ser man, svarar jag, och så gick jag ut med högburet huvud, smällde igen dörren och så började jag gråta. Ett par veckor senare fick jag reda på vad som skulle hända med mig. Jag blev uppkallad till regeringskansliet igen. Jag fick då veta att förtroendet för mig var för lågt för att jag alls skulle kunna fortsätta på Rikspolisstyrelsen. Jag tyckte att det är rätt konstigt. Först ville man ge mig ett extremt stort ansvar. I nästa stund pratar man om bristande förtroende. Jag var helt klar över att det här var ett beslut som regeringen kan ta och också ska ta om det brister i förtroende. Vi som är generaldirektörer eller överdirektörer i staten har för det mesta ingen fast anställning utan ett tidsbegränsat förordnande från regeringen. Det är väldigt svårt för regeringen att bryta det förtid, men däremot bestämmer regeringen arbetsuppgifterna. Jag hade 2 år kvar på mitt förordnande. Jag fråntogs mina ordinarie arbetsuppgifter som vice rikspolischef och fick jobba med något helt annat i väntan på att få sparken på riktigt. I politik- och byråkratkretsar kallas den stationeringen för Elefantkyrkogården. Elefantkyrkogården ligger på Karlavägen i Garnisonen. Där sitter generaldirektörer eller överdirektörer som precis som jag har fått sparken. Men det finns också andra skäl till att sitta där. Till exempel hälsoskäl eller att man är helt överens med regeringen om att det är bättre med någon annan chef. Eftersom det handlar om personer med ganska höga löner och personer som verkligen vill jobba så är det viktigt att regeringskansliet förser dem med arbetsuppgifter. Det brukar röra sig om ungefär 10 personer. Många högkompetenta som är både intressanta och roliga, och det var faktiskt väldigt trevlig stämning i korridorerna. Nu var jag en av dem och blev snabbt påminna om min son att jag var den yngsta på hela Elefantkyrkogården. Jag var orolig för min framtid och för min försörjning. Jag var ju ensamstående. Det första jag gjorde det var att ringa till Statens pensionsverk och kolla min pension. Och jag blev inte så mycket lugnare av det. Jag hade alldeles för mycket tid som jag inte kunde njuta av och jag kände mig också ensam. Jag var både arg och ledsen. Jag var ju van att jobba väldigt mycket och helt plötsligt så hade jag mycket mindre att göra. Och jag ville ha ett riktigt jobb. En tidig morgon satt jag med tidningen uppslagen och så såg jag en jobbannons. Statens skolinspektion, en ny myndighet, skulle bildas. Och de sökte en chef. Jag kände mig ganska vinklippt efter tiden på Rikspolisstyrelsen. Så jag kände mig inte helt redo att söka fler jobb inom staten. Jag var ju också rädd för att jag sågs som en person med samarbetssvårigheter. Och att jag hade förstört mina chanser genom att gå i clinch med regeringskansliet. Det skulle kanske inte bli några fler höga chefsjobb för mig, det hade man ju sagt. Men samtidigt så ville jag inte vika ner mig, så jag sökte tjänsten. Jag var på semester tillsammans med mina barn och min svärdotter när den dåvarande utbildningsministern Jan Björklund ringde mig och frågade om jag var intresserad. Jag blev så lättad, jag var fortfarande gångbar. Det blev presskonferens på Rosenbad och fullt med folk. Efter utnämningen slanka in på toaletten för att andas lite. Ja, och ni vet. När jag var klar drog jag upp strumpbyxor och kjol och så gick jag ut. Utanför toaletten satt någon. Det var den förre rikspolischefen, han som jag var i konflikt med. Samtidigt när jag passerade honom så kände jag att någonting inte stod rätt till. Kjolen hade jag lyckats stoppa in i strumpbyxorna. Jag nickade nådigt till honom och han nickade stelt tillbaka. Och så slanka in bakom första bästa pelare och rättade till och gapskrattade. Sen började jag jobbet som chef för Skolinspektionen. Att få bygga upp en myndighet från början, det är något av det mest spännande man kan göra. Efter en tid på Skolinspektionen började jag systematiskt att läsa de anmälningar som kom in till myndigheten. Och jag blev förfärad över de skildringarna av enskilda elevers skolgång som jag fick reda på det här sättet. Så här kunde det låta. Min son är 7 år och har blivit slagen och sparkad av andra barn utan att någon lärare ingripit. Deras förklaring är att det händer under lek. Sist han var på utflykt kissade han på sig och ingen hjälpte honom att byta. Han fick åka buss nerkissad. Eller så här. Vår dotter har diagnosen ADHD och hon har omfattande problem. Från början fungerade skolgången relativt bra, men när hennes stödperson slutade och klassen blev större började svårigheterna. Hon är nu 11 år och har en 50% i frånvaro. Nu när jag skriver till Skolinspektionen har hon varit hemma helt och hållet i 2 veckor. Vi föräldrar tycker inte att vi har fått stöd från skolan och att hon tar situationen på allvar. De anmälningar jag läste berörde mig starkt. Det kanske också spelade in att jag hade egna erfarenheter, för även mina egna barn hade haft det svårt i skolan. En dag långt tidigare, när min nu vuxna son Erik var 9 år gammal, så satt vi i köket hemma i dalen där vi bodde. Han frågade mig, hur stavas mamma? Med 2 M. I början eller i mitten? Då tänkte jag att oj, 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 här är det ju någonting som inte står helt rätt till. Jag tog en kontakt med skolan och de sa att det här är bara en månadsfråga. Så gick åren, lågstadiet, mellanstadiet, och jag märkte ju att det här var ingen månadsfråga. Jag låg på skolan så mycket jag kunde att de faktiskt var tvungna att göra en utredning. Det var viktigt för att kunna ge honom rätt hjälp och rätt stöd. Till slut, när Erik gick 2 året på gymnasiet, så utreddes han ordentligt. Och den utredningen kom fram till att han hade dyslexi och hur just hans dyslexi yttrar sig. Och också vilken slags hjälp han behöver. Det var bra att utredningen gjordes, men enligt min uppfattning så var det faktiskt 10 år för sent. Min dotter Pia, hon hade andra svårigheter. När hon började på högstadiet, då märkte jag hur hon förändrades. Hon klagade över att hon var hängig, kände sig sjuk, hade ont i magen, ont i huvudet. Hennes frånvaro blev högre och högre och jag tjatade på henne att gå till skolan. Jag gick in i hennes rum på morgon, drog upp rullgardin och så sa jag, se så, upp och hoppa nu. Men hon ville inte längre gå till skolan. En dag så får jag höra från en bekant till familjen att Pia hade det svårt i skolan. Det finns de som är dumma mot henne, fick jag veta. Och det här, det var något helt nytt för mig. Kvällen hemma så satt jag med bredvid min dotter Pia i den rödblommiga soffan. Och så frågade jag henne, vad är det som har hänt? Vem är det som har varit dum mot dig? Men hon ville inte prata om det. Jag kan ringa till de andra barnens föräldrar, sa jag. Nej, du får inte det, mamma. Det blir bara mycket värre då. Lova mig att du inte ringer. Och jag gjorde som hon ville. Jag ringde inte till några föräldrar, men jag tog ju naturligtvis kontakt med skolan. Jag pratade med skolan, med lärare, rektor och annan personal. Kände de till det som hade hänt? Varför hade de inte meddelat oss föräldrar? Skolan jobbade enligt något som heter Farstamodellen. Den innebar att man inte kopplade in föräldrarna utan att konflikterna skulle klaras ut mellan barnen i skolan. En av de gångerna som jag var på skolan och skällde så träffade jag Pias jumpalärare i personalrummet. Det var en väldigt bra lärare och hon var Pias kontaktperson. Och hon sa till mig att jag tycker du ska låta Pia vara hemma. Vi kan inte skydda henne rent fysiskt här. Och det slutade med att skolan kom fram till just det. De kunde inte garantera min dotters säkerhet under skoltid. Så Pia fick vara hemma och hoppade av skolan i åttan. Hon hade alltid önskat sin hund och det fick hon nu. Hon fick en liten foxterrier. Och den hunden hängde med mig på mina löparunder ut i Nackareservatet på kvällarna. Ja, jag fick springa lite längre än tidigare för att tankarna skulle sluta snurra. Och jag var så arg att den enda lösningen skulle vara att Pia, min dotter som var mobbad, skulle flytta på sig. Till slut hittade vi en ny skola till min dotter. Hon var tillbaka i studier. Hon läste så småningom vidare till personalvetare. Idag har både Pia och Erik väldigt bra jobb trots de svårigheter de bägge hade under skoltiden. Erik är sociolog och arbetar i Stockholms stadshus och Pia är som sagt var utbildad personalvetare och hon jobbar faktiskt på Försäkringskassan. Och även för mig vände livet uppåt. På Elefantkyrkogården, i korridorerna på Karlavägen, när jag saknade att jobba på riktigt så hade jag ändå en del intressanta utredningar. Under en av de utredningarna så träffade jag en man som verkar trevlig. Han hette Kalle. En kväll jobbade jag och Kalle sent och jag föreslog att han skulle hänga med mig hem på pizza. Och på den vägen är det, han blev min man. Vi lever ihop än idag och Kalle, det är min kärlek och min allra bästa vän. Han skakar på huvudet och säger, du är ju helt galen som bjöd hem pizzarester du hade i frysen. Men det funkade ju.
Återigen gryr dagen vid din bleka skuldra. Om du var vaken skulle jag ge dig allt det där jag aldrig ger dig. Men du, jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag. Men du, jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag.
Ubåten eller strykjärnet. 9 killar ur de äldre årskurserna på Lundsbergs internat valde det senare alternativet. De valde bort ubåten, som är en nollningsritual där den yngre eleven får lägga sig på rygg med ett rör i munnen som den äldre eleven häller vatten i. Istället gick de 9 killarna från rum till rum den kvällen med ett strykjärn i handen. 4 yngre och nytillkomna pojkar tvingades ner på golvet med ögonbindel. Kontakten sattes i. Ett strykjärn mot en naken pojkkropp. Järnet hade hunnit bli varmt. Den här redogörelsen kom till skolinspektionen i ett telefonsamtal en måndagmorgon precis efter skolstart. Det ringde på min närmaste kollega Peters telefon på skrivbordet bredvid mitt. Jag såg hur han gick in i ett tyst rum och pratade fåordigt. Så kom han ut ur rummet och fram till oss andra och berättade vad ordföranden i Lundsbergs styrelse hade sagt om initieringsriten som hänt på skolan under helgen och strykjärnet och den 10 cm stora brännblåsan som en av pojkarna hade fått. När jag hörde om nollningen, eller tortyren som jag själv hellre benämner det, så blev jag helt chockad. Vi bestämde direkt att skolinspektionen skulle åka till skolan. Redan nästa dag åkte 2 erfarna skolinspektörer från vår avdelning i Göteborg dit. Vi hade redan tidigare haft med Lundsberg att göra. Skolan är en institution, en internatskola i Storfors i Värmland. Dit skickar en del adliga och ekonomiskt framgångsrika, men faktiskt också en del andra, sina barn för att få en skolgång i en mycket speciell miljö med starka traditioner. Ofta har föräldrarna och kanske också deras föräldrar själva gått där. Skolan har funnits sedan slutet av 1800-talet och de nätverk som byggts där räcker många gånger livet ut. Det kan ge starka band långt upp i samhällets topp. Första gången Skolinspektionen granskade Lundsberg var under 2012, alltså ett år innan den här händelsen. Granskningen gjordes efter att anmälningar om mobbing och våld kommit till Skolinspektionen. Det vi upptäckte när vi granskade skolan var en mycket auktoritär kultur med kamratfostran, nollning, äldre elever som hade yngre kamrater som betjänter. De kallades för tarmar. Vår bedömning var att skolledningen inte ingrep med tillräcklig kraft och skolledningen hade ofta stöd bland föräldrarna som tyckte att det var ett bra och uppfostrande system. Vi beslutade om omfattande krav på förändring för att trygga miljön. Om inte skolan levde upp till det så skulle ett vite, ett slags böter, utdömas. Och det var för att sätta en hård press på skolan. I april 2013 ansåg vi att skolan hade vidtagit de åtgärder som behövdes och vi hade inte stöd för att ha kvar vårt vite längre. Men bara ett halvår senare kom nästa larmrapport. Det var samtalet om nollningen med det heta strykjärnet. Dagen efter samtalet var alltså två av våra inspektörer på skolan och redan samma kväll så hade vi ett möte. Inspektörerna på videolänk och jag och mina medarbetare i ett rum på Skolinspektionen. Skolinspektörerna beskrev vad de tyckte var en katastrofsituation. Det var värre än vi hade trott. Eleverna hade lämnats åt sig själva och fått allt för fritt spelrum under helgen. De vuxna var frånvarande, inte heller rektor var på plats. Vår bedömning var att elevernas trygghet inte kunde garanteras. Vi gick igenom vad som hade hänt och vilket stöd det fanns i lagen för att agera. Och så fattade jag det beslut som fått mest uppmärksamhet i Skolinspektionens historia. Jag beslutade att stänga internatskolan Lundsberg.
J'en ai tout un seul fer sur cette terre qui bat comme un cœur de bois.
Följande morgon, 28 augusti 2013, klev jag in bakvägen till Skolinspektionen. I ett vitt, kalt rum med stora fönster var det fullt med folk. Alla var där för presskonferensen. Jag klev upp i det enkla podiet med sex mikrofoner framför mig och meddelade vårt beslut. Lundsberg skulle tillfälligt stängas. De hade fått ett tillfälligt verksamhetsförbud. Ja, det tog förstås hus i helsike. Min mejlkorg fylldes, vår telefonväxel gick varm, all media rapporterade. Det blev nära nog en krissituation på myndigheten. Vi inrättade speciellt telefonnummer som oroliga föräldrar, elever och personal kunde ringa till. Några personer började begära ut alla handlingar som berörde fallet och alla mina mejl. Och även resten av medarbetarnas mejl. En stor del av medarbetarna på huvudkontoret var sysselsatta med Lundsberg. Jag satt vid datorn och läste mejlen som strömmade in. Så här kunde det stå. Det vittnar om en total oförståelse för hur eleverna skulle komma att reagera på ert beslut. De elever vars intresse ni är satta till att tillvarata. Eller så här. Hur är det möjligt att i en rättsstat som Sverige fattas ett sådant beslut som fattats rörande Lundsbergs skola? Man ställer 200 barn på gatan över en natt. Hur är detta möjligt? Eller, jag har själv gått på skolan och den tuffa uppfostran har varit bra för mig. Det kan finnas ett stänk av klasshat i Skolinspektionens beslut. Jag jämfördes med nazister. Jag anmäldes till justitieombudsmannen och jag polisanmäldes. Jag blev naturligtvis illa berörd av kommentarerna. Det var en oerhörd ilska och en total oförståelse bland en del personer. Ett beslut som enligt mig och mina medarbetares uppfattning var väl grundat, ja till och med självklart, väckte bland en del personer något som kan liknas vid avsky. Det vi såg som ett sätt att skydda elever i en otrygg och kanske skadlig miljö uppfattades av en del föräldrar och elever som en kollektiv bestraffning. Ändå var övervägande delen av mejlen och samtalen till mig mycket stöttande och positiva. Dagarna efter beslutet kom flera olika vittnesmål in till Skolinspektionen om mobbing och grova övergrepp som ägt rum på internatet genom åren. Människor som hade slutat skolan för många år sedan hörde av sig och berättade om sina upplevelser. Flera av dem berättade att den mobbing de utsatts för på Lundsberg hade givit sår för resten av livet. Skolan överklagade vårt beslut direkt och vann. Förvaltningsrätten som är första instans menade att vi inte hade rätt att fatta beslutet. De tyckte att vi bara hade tillsyn över sånt som hände på skolan och inte det som hände på elevhemmet där nollningen hade ägt rum. Skolan öppnade igen. Vi överklagade till den högsta och sista instansen, Högsta förvaltningsdomstolen. Och till slut så fick vi rätt. Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att Skolinspektionen har rätt att ingripa också på ett elevhem. Men skolan hade öppnat och vi hade inte ett underlag för att stänga den igen. Skolan hade bytt ut både styrelse och rektor och gjorde nya försök att få till stånd en tryggare miljö. Så det rimliga beslutet var att återkomma till skolan för en ny inspektion efter en tid för att se att det hela gick åt rätt håll. Hela den här händelsen har lett fram till att vi har en prejudicerande dom. Och det är en styrka att veta hur långt myndighetens mandat sträcker sig. Skolan är nu öppen igen. Jag jobbar ju inte själv kvar på Skolinspektionen, men jag är säker på att man kommer komma tillbaka till skolan regelbundet för att försäkra sig om att allt fungerar som det ska. Våren 2015 hade jag inte så långt kvar till mitt förordnande på Skolinspektionen skulle gå ut. Och efter det räknade jag inte med att få något nytt jobb. Det var pensionen som väntade. Min man Kalle närmade sig också pension och jag började fundera på hur livet som pensionär skulle gestalta sig. Och vi skulle ha tid för varandra utan alla mina papper. Jag skulle träffa barn och barnbarn och vänner. Men så blev jag erbjuden att bli generaldirektör vid Försäkringskassan. Ett av mina barn sa till mig, på skämt förstås, men mamma, du som har haft så fin karriär, vad ska du till kassan och göra? Och det är ju onekligen en stor utmaning att leda en av landets största myndigheter. Det är ett svårt jobb och arbetsinsatsen som krävs är hög. Men jag tog jobbet. Min man Kalle jobbade också där med olika utredningar. Att jobba på samma arbetsplats var inte okomplicerat, det tyckte varken Kalle eller jag. Men han hade bara ett drygt halvår kvar att jobba innan han skulle gå i pension, så det fick väl gå. Men vi ville inte ha sällskap till jobbet på morgnarna. Jag tyckte det var viktigt att hålla isär privatliv och arbetsliv. Hemifrån oss till kontoret kan man välja på att åka buss eller tunnelbana. Vi skildes åt utanför porten. Min man tog bussen och jag tog tunnelbanan. Det visade sig att det tog exakt lika lång tid. Så trots den lite löjliga markeringen lyckades vi nästan alltid stöta ihop utanför porten till jobbet. Myndigheten har flera olika uppdrag. Vi utreder rätten till och betalar ut drygt 40 olika typer av ersättningar. Det handlar bland annat om arbetsskadeersättning, aktivitetsersättning, tandvårdsbidrag, bilstöd, graviditetsersättning, bostadsbidrag, barnbidrag, adoptionsbidrag. Men det man kanske främst tänker på är sjukpenning, föräldrapenning och assistansersättning. Nu har jag varit chef här i snart 2 år. Det som kännetecknar just mitt ledarskap är att förstärka rättssäkerheten och tydliggöra lagstiftningens krav. Vi ska se till att människor får de pengar de har rätt att få. Men vi ska också se till att de som inte har rätt till pengar inte får det. Är vi för nitiska i att göra kontroller så kan de försäkrade uppleva att de blir anklagade, att servicen blir dålig och att de inte får de pengar de har rätt till i tid. Men är vi för slappa så öppnar vi för en brottslighet och då skadar vi allmänhetens förtroende för systemet. Och det skulle vara allvarligt. Det är en svår balansgång, det inser jag. När jag bläddrar i morgontidningen och läser artikeln om mannen som fått avslag på sin sjukskrivning så berör det en del av vårat jobb som är både känslig och svår. Av de som ansöker om sjukpenning så är det mellan 2 och 2,5% som får avslag. Men det är beslut som väcker diskussion. Och självklart kan också vi göra fel. En fråga som många ställer sig det är hur kan våra läkare göra en annan bedömning än patientens läkare? Det är såklart svårt att uttala sig i de enskilda fallen. Men det som är viktigt för mig i den här frågan det är att allmänheten behöver förstå villkoren för försäkringen. Man kan i stort sett bara få ersättning om man inte kan arbeta. Är man sjuk eller skadad och ändå kan arbeta heltid eller deltid så måste man göra det. Dessutom är det ju också så att syftet med sjukförsäkringen är att det ska skapas bästa förutsättningar för att börja jobba igen. Att vara sjukskriven en längre tid skapar risker för ett långvarigt utanförskap. Både jag och handläggarna på kassan vet att de beslut vi fattar påverkar människors liv. I det läget kan det kännas svårt att säga att vårt uppdrag är att följa de lagar och regler som gäller. Men så är det ju. För att i en demokrati kan det ju inte vara så att vi som myndighet väljer att bortse från de lagar som finns eller helt enkelt struntar i att följa dem. I thought I heard the captain say, pay me my money down, pay me or go to jail, pay me my money down. Under mina 2 år som chef så är en av de största frågorna jag tagit tag i brottsligheten inom assistansen. När jag tillträdde så visste jag att det fanns fusk inom assistansområdet. Det var egentligen ingen nyhet utan det hade utretts många gånger under årens lopp. Den personliga assistansen är en av de viktigaste reformerna som införts för att ge människor med omfattande funktionsnedsättning möjligheten att leva ett liv som andra. Det är en frihetsreform och den är viktig att försvara. Men jag tyckte inte att Försäkringskassan arbetade mot brottsligheten tillräckligt aktivt. Skattepengar gick till kriminella personer och enskilda brukare utnyttjades. Och det handlade i högsta grad om rättssäkerhet. Problemen har också granskats av flera medier, senast i förra veckan av Svenska Dagbladet. En rapport från Försvarshögskolan i våras visade också exempel på hur assistans hör till de har flera svenska bidragsformer som utnyttjas brottsligt för att finansiera resor till terrorgrupper i Syrien och Irak. De allra flesta assistansbolag är ärliga och uppriktiga. Men det finns också bolag som hittar olika sätt att sko sig. Det kan handla om att rapportera assistanstimmar som inte utförts. Eller att rapportera hjälpbehov som inte är korrekt. Numera slutar vi betala ut till de bolag där det finns en tydlig misstanke om brottslighet. Vi försöker få till stånd en systematik i att anmäla så att tillstånden för de här bolagen kan dras in. Även detta har med rättssäkerhet att göra. Men det finns också en helt annan aktuell debatt som har med assistansreformen och Försäkringskassan att göra. Den om att fler som söker assistans får avslag. En annan tidig morgon läser jag i morgontidningen om en familj som har ett svårt sjukt barn och som oroar sig för om de ska få behålla sin assistans eller ej. Och det finns en risk att den här typen av assistans också kommer att dras in. Det är nämligen så att rättspraxis har ändrats. Och det innebär att vi som myndighet måste tolka lagen på ett annat sätt än vi har gjort tidigare. I det här fallet, det med de svårt sjuka barnen, så handlar det om att det inte är Försäkringskassan som ska ge det stöd som familjen behöver. Domstolen har slagit fast att stödet ska ges av landstinget och kommunen, men inte av staten. Det finns också vuxna som berörs av ändrade sätt att tolka lagen. Det handlar till exempel om en ändrad bedömning om vilka som ska beviljas assistans. För det som nu har ändrats, det handlar både om vem som ska ha stöd och av vem man ska få stödet. Tidigare så har vi betalt ut assistans vid tillfällen då det egentligen borde ha varit kommunen som skulle ha stått för det. Att vi nu avslår, det handlar inte om att vi inte tycker att den enskilda har behov av både stöd och hjälp av olika slag. Vi ser i de ansökningar som kommer in till oss och där vi ger avslag att väldigt många har ett omfattande behov av hjälp. Men när kommuner och landsting är ansvariga, då kan inte vi bevilja assistans hur gärna den enskilde vill det. Jag tycker själv att det här systemet är snårigt. Det handlar om ett kantigt system där enskilda människors privatliv ska mätas och vägas och föras in i ekonomiska beräkningar. Det är svåra bedömningar kring vem som har behov och hur mycket. Så den reform som är tänkt som en frihetsreform kan ibland få människor att känna sig fångade. När jag slår ihop morgontidningen med artikeln om de oroliga föräldrarna som är rädda att bli av med assistansen till sin dotter, så hänger funderingarna kvar en stund. Vilken otroligt svår situation de lever i. Och också hur komplext och svårt det är att fatta de här besluten. Men jag är ändå övertygad om att linjen med rättssäkerhet är den enda hållbara. Det kan nog inte bli så att alla gillar Försäkringskassan och inte heller att alla gillar de beslut vi tar. Men jag hoppas att mina år som generaldirektör kommer att bidra till att våra beslut blir ännu mer rättssäkra och begripliga. Det är viktigt att förstå socialförsäkringen och vad man kan förvänta sig av systemet. För Sverige, det hade sett annorlunda ut utan socialförsäkringen. Det är ett system att slå vakt om och vara stolt över. Socialförsäkringen finns där under en stor del av människors liv och har en stor betydelse. Också mitt liv, från när min pappa var sjukskriven och satt i köket med morgontidningen och luktade på Mada. Han kunde vara hemma några månader för att sen få ett annat jobb som fungerade för honom. Hans magsår klarade inte av påfrestningarna på sjön, men han fick jobb som värmepannereparatör på Gustavsbergs porslinsfabriker och kunde fortsätta arbeta. Och sen i mitt eget liv förstås, när jag och barnens far Ola delade jämställt på föräldrapenningen och delade grunden till hela min yrkeskarriär. Jag hade inte varit det här idag om det inte hade varit för socialförsäkringen och i sin förlängning Försäkringskassan.
Jag minns att mamma sa, glöm bort vart du kom ifrån.
Det var Sommaren i P1 med Ann-Marie Begler, producent Amanda Glans. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.